Matsäkerhetspodden, en podcast om det som kan göra maten farlig och det som gör den säker. Här sitter jag, Rickard Hellqvist och Martina Jörnbrandt.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Hur känns det?
Ja, men det känns bra idag. Hur är det med dig?
Ja, men det är bra. Hösten kommer och plockar du svamp?
Alldeles för mycket plockar jag svamp.
Ja, okay.
Jag tycker ju det är jätteroligt. Jag har jättesvårt att låta bli. Det är lite som en drog. Så att man...
Det är så, ja. Ja. Vi på Bergström Hellqvist, vi vill ju ta hand om livsmedelsbranschen. Vi vill att alla i livsmedelskedjan ska hantera risker på ett bra sätt så att konsumenterna skyddas. Och det här avsnittet, Martina, ska ju handla om cesium 137. Och då undrar vi lite grann varför då? I och med att det är vi som bestämmer. Ja, det är ett spännande område. Och vi vet inte så mycket om det, men vi läser på lite grann i alla fall.
Mm.
Det här är liksom någonting som kommer från barndomen lite grann. Ja. Och sen var det väl uppväckt, i alla fall för min del, i samband med den här Tjernobyl, den fantastiska HBO-serien.
Ja, jag blev ju stora syster 26 april 1986, samma dag som Tjernobyl-olyckan. Så att jag har ju en lite speciell relation till det.
Ja, just det. Wow. Det, då lär du komma ihåg datumet och din syster också. Jag minns ju själv, då var jag, hur gammal var jag då? Jag gick ju på mellanstadiet, högstadiet, någonting sånt där. Och man satt och tittade i skolan på en sån här tjock tv, minns jag. Man hade en konstig frisyr och snibbar och sån här, ja, konstiga kläder. Bruna byxor. Ja, jag vet. Men hur som helst. Har du sett den här Tjernobyl-serien förresten?
Nej, jag plockar svamp istället.
Du plockar svamp istället, ja. Mm. Alltså den här, alltså Valerij Alexievich Legasov. Han som spelar den rollen är fantastisk alltså. Jared Harris heter han. Så ni som inte sett det, fantastiskt. Det är Stackarbo som har varit med, ni som vet vem Stackarbo är. Vet du vem Stackarbo är?
Ja, det vet jag. Han fanns på 80-talet också. Mm.
Just det. Mm. Men tillbaka till det här Tjernobyl då. En närstående till mig också växte upp i Sandviken. Och det var ett av de områdena där det drabbades mycket av nedfall. Och den här liksom då traumat, så att säga, när föräldrarna tvingar ut sina barn och leka i regnet de där dagarna. Som vi gjorde förr, då lekte barn ute. och sen så veta att efteråt att det var mycket sannolikt mycket radioaktivt nedfall just då. Och hur man då käkar ett halvår efter någonting berättar min närstående då att man istället för vanlig mjölk så man åt ju torrmjölk. Man vill ju inte då använda, kossorna betar ju liksom och sådär, så man vill inte ha det gräset via mjölken in.
Aha.
Så cesium 137 är ju då grejen. Man kan tänka sig avsnittet att vi skulle skoja en hel del om, man skulle kunna säga strålande ibland. Aha. Men det kanske vi ska strunta i.
Det tror jag vi låter
strunta.
Bli.
Vi pratar inte om Homer Simpson heller. Nej, det gör vi inte. Martina är tydlig på den punkten. Så att vi kan väl låta glida in det här istället. Då. Nu uppstod en grej till. Vi är uppväxta med Tjernobyl och katastrofen. Men sen så kommer jag ihåg när jag stod och höll en hygienutbildning på ett mejeri i Småland i mars 2011 så kom det ju information om det här Fukushima.
Precis.
En enorm jordbävning egentligen. På 9 på Richterskalan tror jag någonting. Och tsunami och så. Så att det har ju släppts ut cesium två stora gånger egentligen i vår livstid. Och innan det så höll man också på att sprängde kärnvapen och testa.
Ja, precis.
Cesium 137, vad är det för någonting? Om vi går in på det nu då och tittar. Vad är det för någonting? Cesium, vi börjar med cesium.
Mm, man kan säga att cesium är ju ett grundämne, eller hur?
Ja.
Finns ju i en massa olika, det vi kallar isotoper, eller i alla fall minst 8 styckna vet vi att det finns. Och isotoper är ju varianter av det här grundämnet med samma antal protoner i kärnan. Och det är 55
ja, precis,
styckna.
Atomnumret då, 55 då. Ni som kommer ihåg periodiska systemet, ni som ni vaknar till här då.
Mm.
Den är ju så ofarlig, finns låga koncentrationer i naturen i sig då, så. En alkalimetall också då. Jag brukar rycka hårstrån på det. Mm. Jag vet inte, vi hoppar över det. Alltså det, hur relevant är det? Den är ju jätteliten, alltså, självklart. Ah. Jag är lite besatt av hur stora är saker. 260 picometer i radie. Och alltså en pico är alltså minus 12. 10 på ett minus 12.
Ganska liten.
Ja, väldigt liten. Den är alltså, men en väteatom, ja, det får plats 5 väteatomer på en cesium, ungefär. Så om man tittar på atomen i sig, är det den som är farlig? När det regnar ner från Tjernobyl ner i vår natur, är det den som är farlig, eller är det, vad är det som är farligt egentligen?
Mm, jag skulle säga att det är ju inte atomen i sig som är farlig, utan det är ju den radioaktiva varianten här. Och nu pratar vi idag cesium-137 som är radioaktiv, det vill säga den sönderfaller, och när den sönderfaller så avger den en strålning, betastrålning och gammastrålning, alltså det vi kallar joniserande strålning, och det är det som är farligt.
Det är det som då, är farligt, ja.
Det kan orsaka cancer.
Just det, och det är sönderfallet per sekund, det är ju där som vi då, måttet på det är ju Becquerel då. Henri Becquerel.
Mm.
Ja, som upptäckte det där då. Så vi äter ju inte Becquerel, så att säga, när vi äter svamp till exempel med höga halter, utan det är ett mått.
Ja, precis. Vi äter ju svampen får vi säga, och då äter vi ju också den här isotopen
cesium-137. Ja. Tänkbart då,
ja,
så att säga.
Eventuellt.
Mm. Har man otur så äter man en svamp som har väldigt höga halter då.
Skulle man kunna göra.
Kanske. Eller så har man tur. Det beror på.
Mm.
Det här cesium-137, det fanns liksom, det har ju funnits tidigare i jordens historia, för 1,7 miljarder år sedan så fanns det viss mängd då. Sen så har ju då, det är en halveringstid då på det här på 30 år va? Så tänker man, ja, nu är 30 år, nu har gått drygt 30 år efter Tjernobyl katastrofen. Nu är det lugnt. Ja, visst, på sätt och vis. Det är bara hälften då kvar. Så efter 30 år till då, efter 60 år, då är en fjärdedel kvar. Ja, ni förstår själva talserien där. Mm. Så strålstyrkan avtar med hälften på 30 år då. Så den försvinner ju inte på 30 år. Och sen som sagt, när man upptäckte man då i samband med att man då började med Oppenheimers Deadly Toy. Det är någon stinglåt som klingar till i mitt skalle där. Jag vet inte vad den heter, jag får ta reda på det. Där man börjar testa att göra kärnvapen helt enkelt. Atomvapen. Atombomber. Så 1942 framåt då höll man ju på under kalla kriget och sprängde. Då ökar man då halten av cesium-137 på vår planet helt enkelt.
Ja, precis.
Samma med det då.
För den är ju antropogen, det är ett sånt här jättefint ord,
ja, alltså,
den hänger ihop med mänsklig aktivitet.
Människan har varit inblandad. Homer Simpson, han finns ju inte, men alla andra människor då, ja, har varit inblandade här.
Precis, på något sätt då. Mm.
Och det bildas ju när man klyver uran och plutonium då i kärnkraftverk eller i atombomber, då bildas det här.
Ja.
Och det finns ju då cesium-137 i kärnkraftverk, i kärnavfall. Det finns också i vissa sjukhusutrustningar. Sådär,
ja, precis. Ja. Mm.
Och då efter de här olyckorna vi pratar om så finns de ju också i vår natur då, till viss del. Då, va?
Mm, de regnade ju ner i stora delar av Europa egentligen.
Ja. Tyskland, Finland, Sverige.
Ja.
Vad Sivert, vad han med det här att göra då?
Han har ju fått gett upphov till en strålningsenhet.
Ja, stråldos också. Det är också ett mått, va? Som också man mäter radon och sådär. Det finns ju en bakgrundsstrålning från byggnadsmaterial och från andra källor förstås. Hur man säger väl att livsmedlet, hur mycket kan det tänka stå för ungefär av den här strålningen, gamma-betastrålning och så vidare?
Ja, det finns ju en uppskattning att man tror att det är 0,01 millisievert per år som livsmedel står för, när vi pratar en genomsnittskonsument.
Just det. Och ska man bli akut strålsjuk liksom, eller alltså, får du i det 15 000, 15 sievert.
Ja.
Får du 15 sievert på det, då kollapsar sannolikt både nerv- och hjärnceller, och då kan man ju då får man se de här otäcka effekterna sannolikt som vi såg på Tjernobyl-filmen då.
Ja. Men tänker vi nu mat, för det är mycket det vi pratar om här då, så är det ju inte troligt att någon mat skulle kunna innehålla så höga halter att någon akut skulle dö av strålning från cesium-137, utan det är snarare effekterna på lång sikt då, som vi är rädda för, bara så att det är som att det är tydligt.
Precis. Alltså vi ska inte vara, vi ska inte överdriva risken, självklart inte. Men det man vet, två år efter Fukushima så fiskar man upp en firre där utanför deras kärnkraftverk där, eller resten av det, som hade 750 000 becquerel per kilo.
Det är fruktansvärt mycket.
Det är jättemycket. Den ska man inte äta, va?
Nej.
Var hamnar det här nu då? Vi vet att vi har ett nedfall och hade det. Framförallt från Tjernobyl då. Då. Var någonstans hamnar cesium-137?
Mm. Om man tänker då att det hamnar i naturen på olika sätt, så är det ju då i vissa geografiska områden där vi hade större nedfall. Och det är ju faktiskt mycket de områdena där där i alla fall jag har vuxit upp i Uppland, men också upp mot Norrlandskusten, Gävle, ja. Sundsvall, Härnösandstrakterna, ja. Och också en del Västmanland har vi, va? Sörmland. Så att det är delar av Sverige som fick ganska mycket nedfall
det
på sig.
Det blåste åt det här hållet den dagen, ja. Kan man säga. Eller de dagarna.
Ja. Kan man säga. Precis, och då kan vi ju fortfarande då i de här områdena hitta en hel del cesium-137, både i vilt från de här områdena, men också i svamp och bär och just annat det. Som växer i de här områdena.
Även
i
insjöfisk också?
Absolut, och, det kan man säga. Mm.
Och vildsvin och ren och sådär, och älg då. Så att det här är ju, vad är det här farligt? Behöver man liksom, vad säger Livsmedelsverket och vad säger myndigheterna här då?
Man kan väl säga så att om man är en generell genomsnittskonsument som egentligen mest handlar i butik och äter väldigt varierat, så ser man det inte som någon jättestor risk att man skulle få i sig för höga halter då cesium-137 som
sen. Om man är en jägare och samlare då?
Ja, om man till exempel är som jag då, som är uppvuxen i Norduppland med föräldrar som jagar och allt kött man har ätit har varit vilt och man äter ganska mycket kött, och dessutom plockar man jättemycket svamp och man kanske också plockar bär eftersom man är mycket i skogen.
Hållbart.
Hållbart. Så kan man tänka sig att man ändå får i sig ganska mycket då, eller förhållandevis mycket. Och så att vi tänker väl framförallt att det är de som jagar eller äter mycket kött från jakt, eller de lite mindre personerna, framförallt kanske barn som har en lägre kroppsvikt, som då får i sig högre halter i förhållande till sin kroppsvikt än vad vuxna får. Så jag känner mig lite orolig faktiskt här över min egen uppväxt. Mina föräldrar pratar inte någonting om cesium-137.
Nej, man lägger locket på. Mm. Ja. Om man inte pratar om det så försvinner det.
Mm, precis.
Ja, men det är ju sådär. Lite trixigt. Det är liksom, det har ju präglat kanske vår generation på något sätt också. Då. Och frågan är vad vi vet och inte vet. Och sådär. Man har ju tagit lite... Man tar lite prover, Livsmedelsverket och Statens strålskyddsmyndighet heter de nu, va?
Mm, precis.
Strålsäkerhetsmyndigheten.
Ja, SSM. Ja,
SSM, tidigare heter de SSI.
Ja, precis. Och då har vi de fokuserat just på de typer av livsmedel där vi ser att vi har större problem med strålning.
Just det.
Och det är ju mycket bär och svamp och kött och insjöfisk.
Vildsvin, det pratar man ju om, det har vi hört nu, som det är, nu vildsvin har ju i stor mängd ju faktiskt bebor sig i vårt land då.
Beståndet ökar och de flyttar också mer och mer norrut, kan man väl säga, så att de finns i större delar av landet än tidigare.
Och då kan man liksom tänka på, titta på dem, så säger man, titta här, klimatsmart mat då. De här kan man ju skjuta och äta då, göra hamburgare av, kanske få in kanske måltidsverksamhetssnurran också då.
Ja, absolut.
Som en tillgänglig råvara då. Det är frågan, vilka svin ska vi, så att säga?
Då är det väl klokt att vi väljer de vildsvin som har lite lägre halter av cesium-137, skulle jag säga.
Känns rimligt. Och man har ju gjort tester på det här, man har gjort lite provtagningar och hittat liksom att det finns ju vildsvin som har väldigt höga, på individnivå då, väldigt höga halter, till och med över 10 000 becquerel per kilo då.
Ja.
Vad säger man, vad finns det för gränser eller rekommendationsnivåer här då? Hur mycket ska man äta och inte äta och sådär?
Där kan vi säga att vi har lite olika, dels finns det legala gränsvärden på hur mycket det får finnas då i produkter som säljs eller ges bort svart och så. Och då kan man säga att det generellt är 300 becquerel per kilo som gäller för generellt för olika typer av livsmedel.
Men whatsoever det, livsmedel.
Ja, precis. Där brukar man prata om kött som inte är vilt. Vi brukar prata spannmålsprodukter och frukt som inte är nötter. Vi pratar också köksväxter, men inte svamp, mejeriprodukter, barnmat och havsfisk.
Så 300 becquerel per kilo som gäller där.
Ja, precis. Då legalt gränsvärde. Legalt, ja. Men för övriga livsmedel så säger vi då 1500 becquerel per kilo. Och där hamnar ju då de här viltet till exempel. Vi pratar om svamp. Nötter kommer också in i den kategorin.
Just det.
Men sen har vi ju också vissa konsumentråd som Livsmedelsverket ger, och då säger man ju att det finns inga begränsande råd för livsmedel som har mindre än 300 becquerel per kilo generellt, medan det finns vissa begränsningar om de innehåller lite högre halter än så. Och hittar man livsmedel som, då, som innehåller mer än 10 000 becquerel per kilo, så ska vi inte konsumera dem alls. Det är de råd.
Exakt,
man.
Du ska ät inte.
Nej.
Det här vildsvinen, till exempel om man har en sån individ då.
Ja.
Men det man säger också, Strålsäkerhetsmyndigheten säger också, är det vildsvinstammar som har bosatt sig i områden, till exempel Heby eller någonstans där det, som var då drabbade av den här av Tjernobylolyckan, så är det att förvänta att de här cesiumhalterna kommer att vara överskridda, de här gränsvärdena. Så det är väldigt viktigt att ha koll på de grejerna då, innan man äter det.
Ja, så är man livsmedelsföretag så bör man ju veta då vad man släpper ut på marknaden, att det faktiskt är legalt när det gäller till exempel kött och svamp.
Ja, för säljer man då vildsvinkött som har 5000 becquerel per kilo, då bryter man mot lagen, eller?
Ja, det skulle jag säga att man gör.
Exakt. Så det gäller att mäta då och helt enkelt ha koll för att bekräfta här då.
Mm.
Bra. Vi snackar lite grann om vi pratar vildsvin här. Svamp som du... Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp.
Precis.
Det är Lasse Åberg då som hade den. Den är också uppväxt med ungefär samma, kanske samma tidsepok. Kanske på kvällen från skolan. Kanske gick han och tittade på svampen. Varför vill cesium 137 bo i svamp?
Jag vet inte om vi vet varför den tycker så extra mycket bra om svamp. Man kan väl säga att det är ganska stor skillnad mellan olika svampar. Dels naturligtvis i vilket område vi befinner oss, men de verkar också ha olika förmåga att ta upp då cesium 137. Man kallar ju svampens rötter för mycel, som brer ut sig på lite olika sätt. Och det finns lite olika växtsätt också mellan olika svampar. Men vi ser att det är stora skillnader. I Sverige så brukar vi framförallt prata om just att sandsopp, som är en av mina favoriter, och rimskivling är såna här svampar som ofta tar upp mycket cesium 137 och innehåller ganska höga halter.
All right, okay.
Medan andra svampar som till exempel gul kantarell och Karl Johan innehåller betydligt lägre halter. Så då kan man ju välja svampar med lägre innehåll då, men också kanske inte göra som jag och bara äta svamp. Utan,
just det. Så en sandsopp och vad heter den andra?
Rimskivling.
Ja, just det. Det är så sällan jag plockar dem.
Ja,
så det har varit inkompetens är bra.
Ja, men det är ett jättefint år för sandsopp också, right, okay. I år kan man säga. Men det kan ju också vara lite skillnad hur man hanterar den här svampen och de råd som man ger. Jag tänker de finska myndigheterna är ganska bra på att ge råd om hur man kan minska halterna av cesium 137 i sin svamp. Och det kan man ju göra genom att man framförallt då häller bort sitt kokvatten, eller att man förväller och kokar och häller bort blötläggningsvatten, eller att man liksom försöker laka ur det vatten man har använt, för det mesta av cesiumet försvinner faktiskt då, så att det är vattenlösligt. Så det kan ju vara en metod att använda sig av om man ändå vill äta lite sandsopp eller rimskivling.
Vi hittar ju också lite grann olika råd sådär också från myndigheterna. Det trillar ner ganska mycket nedfall, relativt nedfall också över Finland.
Ja, precis.
Ungefär tänkbart lika mycket ish, utan att jag vet egentligen. Men väl svampar så har man lite
ja, precis.
Man namedroppar lite fler svampar,
precis,
i Finland.
Där pratar man om fler svampar, och det kan ju ha att göra med traditionen att man har ju faktiskt ätit svamp en längre period i Finland och haft det mer som en del av sin kultur. Så. Men riskor och taggsvampar är ju sånt man pratar om då, sotvaxskivling också, sådana här värstingar från de finska myndigheternas sida. Och där säger man ju faktiskt också att trattkantarell och rödgul och svart trumpetsvamp är lite mer medelmåttor här, medan ska man in på de som har lite cesium så är det mer då kantarell och stensopp och strävsopp bland annat, ska vi säga. Så de råden kan man ju också snegla lite grann på. Och de prover man har tagit i Gävle, där man har gjort rätt mycket studier i Sverige, har man ju faktiskt sett att det oftast är högre halter i trattkantareller än i gulkantarell.
Så svampar verkar vara någonting som är, och jämfört med bär till exempel, när man plockar blåbär och sådär och lingon och grejer, så är det, svampar tenderar att ta högre.
Ja, precis, för vi ser att halterna går ju generellt ner i livsmedel sen Tjernobyl, men inte när det gäller svamp, utan då är halterna ganska konstanta. Och sen är det ju också de här vildsvinen och annat vilt som äter svamp.
Och
då
bökar runt i jorden, ja, så att säga.
Så vi ser ju att år när det regnar mycket, då blir det oftast gott om svamp, men det verkar också som att svamparna tar upp mer cesium-137, och då ser vi ju också att vi har mer förekomst av cesium-137 hos vilt. Framförallt vildsvinen då. Så det är lite spännande.
Det är lite spännande, och det beror på vem som äter vad och var saker växer och sådär. Och det är lite trixigt liksom, för har man lite otur här konstant som jägare och samlare, så kan det ju bli att man blir utsatt för onödigt höga halter.
Ja. Men generellt, om vi ska liksom tona ner riskerna eller hantera riskerna kanske vi ska säga, då är det väl att äta varierat är väl väldigt klokt, och att följa de råd som myndigheterna ger. Och vi ska ju också skära ner på köttkonsumtionen till exempel, så att max 500 gram kött per vecka, och där inkluderar ju även vildsvin.
Så att, enligt Livsmedelsverkets
rekommendationer. Och sen att äta varierat är ju ett generellt råd vi har av många olika skäl, både näringsmässigt, miljömässigt, men också då naturligtvis när det gäller främmande ämnen, för det här är ju en form av kemisk fara eller ett främmande ämne.
Precis, och det finns vissa standard och även lagstiftning som explicit nämner radioaktivitet.
Och radiologiska faror brukar man prata om.
Exakt. Så det är viktigt att alla i livsmedelskedjan har styrning och adresserar den här faran, så att säga, som vi kanske inte alltid tänker på så mycket om man lagt locket på. Men det är viktigt, tycker jag, att kunskap är en central grej här. Att vi verkligen lär oss om det här, och både myndigheter och olika aktörer och livsmedelsföretag i alla helhetskedjan koll på det. Ja, det var lite om cesium-137. Cancer är en skitsjukdom ju.
Ja, det får vi säga.
Och som många självklart har i sin närhet som blir drabbade av dem. Och hur stor del cesium-137 har kopplat till cancerns gåta, det är väl svårt att säga kanske, men det ger cancer i alla fall. Det kan påverka cancer. Det kan ge cancersjukdom så att säga, på något sätt. Hur mycket vill vi inte säga. Men det är där det är själv som är symptomet på det. Egentligen. Välismäll.
Precis.
Ja, det var lite om det här. Nu ska jag inte säga strålande insats, Martina.
Nej.
Det ska jag inte göra. Nej, det är viktigt. Det är viktigt att vi får klippa bort det sen. Som sagt, det finns ju jättemycket mer information om cesium-137. Och det här lilla avsnittet ska inte ses som heltäckande på något sätt. Vi hoppas att du fortfarande lyssnar, och ta hand om dig.
Ta hand om dig.